Mitt namn är Jakob Appell, kommer från församlingsfakulteten i Göteborg och har fått glädjen att få ett bidragstagare till For Oss-konferens. Det är jag väldigt tacknämlig för. Och för att ändå direkt ge oss i kast med ämnet, låt oss be Herren vår Gud att du öppnar våra hjärtan för ditt ord och för Jesus själv, så att han genom sitt ord och sina sakrament får finna en plats i våra hjärtan, och att han själv får bevara hjärtat tills dess han, du Herre Jesus, kommer tillbaka i härlighet och vi möter dig med glädje och förväntan och inte med fruktan och förkastelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Amen.
Ja, för att kunna säga något om hur sakramenten kan bevara ditt hjärta, så måste vi nu säga något om hjärtat, så att vi vet vad sakramenten ska bevara. Och för att förstå något om hjärtat är en första viktig sak. Problemet är bara att enligt Bibeln så går det inte att förstå hjärtat. Så ni kanske känner till vad profet Jeremia säger: svikefullt är hjärtat mer än något annat. Obotlig sykt är det. Vem känner det? Ni får ursäkta här min norska accent, men jag har ändå bemödat mig om att ta fram texterna på norsk. För det blir lite så nyansskillnader mellan den svenska och den norska översättningen, och så kan ni följa med. Så att när vi talar om att sakramenten ska bevara hjärtat, så får vi ju naturligtvis inte tänka att sjukdomstillståndet ska permanentas och bli liksom cementerat, utan det ska bevara ett hjärta så som Gud vill att det ska bli bevarat. Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner, var det en svensk sånggrupp som sjöng en gång på 90-talet eller möjligtvis 2000-talet. Friends. Och jag frågar er nu som är församlade här. Håller du med? Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner. Och till er som säger ett ja vill jag ge mitt bifall, och till er som säger ett nej vill jag ge mitt bifall. Det finns ett både ja och ett nej förstås till detta. Om ni tänker på vilket sätt skulle det kunna vara så att vi behöver lyssna på vårt hjärta. Det finns ju situationer där man intuitivt känner på sig att här är något som inte är sunt. Här är det människor som kanske är manipulativa. Här är en miljö där människor förminskas. Det är klart att du måste lyssna på ditt hjärta med det här. Och att hur du ska agera är en annan sak. Men att du inte bara trycker undan det där, utan låter det komma fram som ett uttryck för att här är något som är galt. Här är något som vi behöver adressera. Och inte bara i förhållande till andra människor, utan också i förhållande till dig själv. Vi har ett samvete som manar i vårt innersta att inte göra det där. Eller att det där är inte rätt, det där är inte gott. Och det är det hjärta du måste lyssna till. Eller hur? För lyssnar du på kanske det där som du i stunden önskar av njutning eller av något syndigt, så blir det problem. Och det här kommer då det här nejet in, att inte lyssna till ditt hjärta. Ta kung David som ett exempel. Jag ser en badande kvinna på taket bredvid. Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner. Och är det inte det mycket av vår populärkultur handlar om? Lyssna till ditt hjärta. Det tråkiga äktenskap med den tråkiga parten där, så vacker. Lyssna till ditt hjärta. Go with your heart. Och gör vad du innerst inne längtar efter. Och vi vet ju alla att den sidan av hjärtat var ju helt fel att lyssna på. Men David lyssnade. Och ni vet historien hur han fortsatte. Inte bara gjorde han begick äktenskapsbrott. Han försökte dessutom då dölja sitt äktenskapsbrott. Lyssna till ditt hjärta. Och göm undan sanningen. Försök sopa undan spåret för det du har gjort. Så inte bara har nu David lyssnat till sitt falska hjärta eller sitt onda hjärta. Han har nu också att börja stänga sitt hjärta för det goda, för sanningen, och gömma det, dölja hemligheten som han har på sitt samvete. Man kan bedra sig själv, som David gör, men man kan inte bedra Gud. Och det värsta som kan hända är ju inte att man... Är det ett ord på norska, att bedra sig själv? Eller svika sig själv? Man kan inte säga lura sig själv, för det är något annat på norsk. Man kan bedra sig själv. Och det värsta är inte att man bedrar sig själv, utan att man kommer undan med det. Att det blir liksom livet ut. Att man fastnar i den här livslögnen. Man är medveten i hjärtat, djupt i hjärtat samvete, att något är fel, något är orätt. Men man gömmer in det där och döljer det för sig själv och kanske för andra. Här är det som Hebreerbrevet säger: för att icke någon av er skulle förhärdas vid syndens svik. På svenska har vi syndens makt att bedra. Jag tyckte det var lite bättre på svenska i det här fallet. Att här finns en makt inom mig som är emot mig, som sviker mig, som bedrar mig. Och David är ett bra exempel på det här. Här finns en makt som faktiskt kan bedra en människa och leda en människa in i ett fördärv, in i en synd. Och ännu värre, att börja gömma undan det och liksom kapsla in lögnen och det onda. Men om det finns en makt inom mig som söker att bedra mig och som sviker mig, syndens makt, så finns det också en som är mer för mig än jag själv är för mig. Någon som kämpar om mitt hjärta och som söker att driva mig ut ur lögnen, ut ur synen, ut ur det, denna makt som bedrar mig. Men det är Gud själv, Guds gode, helige ande, din bästa allierade i den här världen. Och mycket riktigt så kom ju också den helige ande genom profeten Natan till kung David och ryckte David ut ur sitt mörker och ur hans livslögn, eller det höll på att bli en livslögn. Och han vaknar till, fattar vad som håller på att hända. Inte bara att han bedrar sig själv, utan att han håller på att komma undan med det. Och det är väldigt, väldigt uppbyggligt och givande att läsa psalmernas bok, eftersom David där mediterar och ber och samtalar med Gud om detta som den här historien berättar om. Vi har till exempel psalmernas bok 32. Ja, nu får jag ursäkta min norska här. Då jag tidde blev mina ben tärt bort i det jag stönnet hela dagen. För dag och natt la din hand tungt på mig. Min livssaft svann som i sommarens törke. Jag bekänte min synd för dig och skylt icke min skyld. Jag sa, jag vill bekänna mina missgärningar för Herren. Jag vill vara sann igen. Ja, nu är det andra hjärtat som talar. Nej, jag vill inte vara i lögnen. Jag vill vara i sanningen. Jag vill bekänna. Jag vill säga som det är. Jag vill säga, ordet bekänna på gräsk betyder egentligen att säga detsamma som. Det vill säga som Gud har sagt och som Gud vet och som Gud ser. Nu vill jag säga det som jag vet att Gud vet. Jag vill bekänna. Jag vill vara sann på nytt. Om detta är att David säger jag vill bekänna, så har vi i vilken psalm Davids bekännelse? Psalmernas bok nummer 51. Och det här skulle vi kunna ha hela bibeltimmen om, Davids syndabekännelse. Men jag vill bara ge några versar här. Highlighta just detta med hjärtats ambivalens, hjärtats svek, hjärtats tro på samma gång. Den här dubbelheten. Gud, var mig nådig Gud i din misskunnighet. Utslätt mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Lägg märke till här vad som David börjar sin syndabekännelse här. Nu talar han till Gud så som han har lärt känna Gud. Ni vet den unge pojken som vaktade fåren. Han lärde känna den gode herden. Och såg i herdens möte med fåren. Detta är en bild för hur Gud är mot mig och mot oss. Var mig nådig Gud i din misskunnighet som jag har lärt känna. Utslätt mina överträdelser efter din stora barmhjärtighet. Han talar till Gud i enlighet med hur Gud är. Och har gett sig till känna. Enligt sina löften, enligt sitt ord. För är det någon som ska kunna rädda honom ur detta mörker. Så är det den Gud som han har lärt känna. I skriften och i mötet med Gud. Efter din godhet. Mot dig alena har jag syndet. Det som är ont eller ont i dina ögne har jag gjort. För att du ska vara rättfärdig när du talar. Vara ren när du dömer. Jag har syndat mot Batseba. Hennes man Uria. Mot hela mitt folk. Om kungen gör så här. Vad kan jag förvänta mig att mitt folk. Hur de ska, att de ska bete sig. Och respektera sina medmänniskor. Och Gud. Ändå. Det är mot just dig jag har syndat. Och gjort det som är ont. I dina ögon. David är kung. Han står över rättvisan. Ingen kan döma honom. Det är han som är landets domare. Men när Gud dömer så kommer inte ens världens mäktigaste undan. Och Gud till skillnad från mänskliga domar är rättfärdig, rättvis. Du är ren när du dömer. Det finns inget falskt, inget justitiemord. Inför människor, där kan jag antingen då stå över rättvisan. Eller också kan det vara så att ingen kan peka på något. Kommer ni ihåg hur Paulus uttryckte det? Om sitt liv som farisé. Efter en rättfärdighet som vinns enligt lagen. Var jag klanderfri. Vad är det på ordet på norsk? Klanderfri. Inget att anmärka på. Och så kan det ju vara med människor i den här världen. Det går inte att peka på något. Men det är endast inför människor. Inför Gud. Det är en helt annan måttstock. Han dömer rent. Han ser inte bara yttre handlingar. Han ser hjärtat. Tänker vi på David så är ju hjärtat ohyggligt viktigt. Det är liksom där jag bevarar ett hjärta. Från där går livet ut. Från där stämmer det. Här måste vi fästa största uppmärksamheten vid hjärtat. Precis som Gud gör. Och det finns ett par bibelord som kan få illustrera det här. Jesus säger i Lukas 16. Fariserna har hört allt detta. Jesus hade talat om pengar. Och pengekärre som det var spottet i hamn. Och han sa till dem. Detta är deras like som rättfärdiggör sig. Själv i människornas ögne. Ni nöjer er med hur ni kan vara i den här gruppen. Och när jag ser er så säger jag. Men det är okej. Jag skämtar. Men Gud känner hjärten är deras. För det som människor aktar höjd. Är en styggdom i Guds ögne. Och det är det som betyder något. Vad Gud ser. Och är det en styggedom det han ser. Då får jag helt enkelt acceptera att det är så. Eller Hebreerbrevet 4:12. För Guds ord är levande och virksamt och skarpen är nog tveget svärd. Det tränger igenom helt till det klöver själ och omled och med. Och dömer hjärtets tankar och råd. Och ingen skapning är skjut för han. Allt ligger naket och bart för hans ögne. Som vi ska stå till regnskap för. Här en annan psalm av David. Lär mig Herre din väg. Jag vill vandra i din sannhet. Ge mig ett udelt hjärta till att frukta ditt namn. Här är norska översättningen bättre än den svenska. I det svenska är det. Behåll mitt hjärta vid detta enda. Men det är nog ännu mer ordagrant. Ge mig ett udelt hjärta. För mitt hjärta är så delt. Och vad är det då som är uttrycket för ett udelt hjärta? Jo, det är att jag fruktar Guds namn. Och bara Guds namn. Inte människors domar eller åsikter. Utan Guds namn. Inte mitt namn, utan Guds namn. Endast. Och David förstås kan ju säga, oj. Jag tappade bort mig i hela den här historien med Batseba och Uria. ge mig ett udelt hjärta. Med mitt delade hjärta så kan jag säga att jag fruktar för mig själv. Det goda jag vill, det gör jag inte, säger Paulus. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det finns en fiende, en makt inom mig, som inte vill mig väl. Och lära känna den kan å ena sidan vara fruktansvärt, som David här. Men det vet ju Gud redan innan jag ser och märker det. Och det är på något sätt det allra viktigaste. Att Gud, den helige ande, söker att hjälpa oss att se att du har denna makt, denna kraft, denna fiende inom dig. Så att du blir inte misstänksam, men varsam, vaksam på ditt hjärta. Så att när du lyssnar till hjärta så är det inte detta onda, utan det goda. Tillbaka till psalmerna 51. Se, jag är född i missgärning och min mor har undfatt mig i synd. David har lärt känna en ny sida av syndens makt. Synd är inte bara det vi gör, utan det som vi är fött med. Så att jag blir inte en syndare för att jag syndar, utan jag syndar för att jag är en syndare. Och det kan ta tag för en människa att upptäcka att det inte är mina handlingar som är mitt största problem, utan själva källan, hjärtat. Och våran bekännelse, Augsburgska bekännelsen om arvsynden, förklarar ju att arvsynden är att vi föds utan fruktan för Gud. Kommer ni ihåg? Ge mig ett udelt hjärta som fruktar Guds namn. Ja, där har du problemet. Utan frykt för Gud. Utan förtröstan. Och därför också en ond begärelse. Augustana, artikel 3. Vidare. Se, du har lyst till sannhet i det innersta av hjärtat. Du har lyst till det. Men i mitt hjärta finner du icke. Inte bara vad jag gjorde, utan hur jag gömde min synd. Så lär mig då visdom i hjärtats djup. Ska det bli något med mitt hjärta, så må du lära mig. Och visdom, det är inte något här, läxbok, kapitel 3 till nästa vecka, så har du lärt. Utan visdom är livets skola. Det är Guds ande, liksom genom erfarenhet och kunskap och allt detta växer fram. Och en sådan visdom är ju just detta att känna sig själv i Guds ljus. Att bli uppmärksam på fienden inom det egna hjärtat. För att inte låta den rösten, lyssna till det hjärtat, bli det som bedrar mig och leder mig vilse. Svikfullt är hjärtat, mer än något annat. Rens mig från synd med isop så jag blir ren. Vask mig så jag blir vitare än snö. För mig ger det känslan av att det här sitter som berget. Bo Hjärts, min favorit, heter Stengrunden. Stengrunden på norsk också. Rens mig från synd med isop så att jag blir ren. Det är liksom, ta bort berget. Ta bort stengrunden som sitter där under alla små stenar i åkern som jag kan börja plocka med. Men här, det svåra. Vidare. Gud, skap mig ett rent hjärta och förny en stadig ånd in i mig. Gud, skapa i mig ett rent hjärta. Och för er hebraister så letar jag upp ordet som skapar på hebreiska. Det är tydligen ordet bara, som används om skapelsverket i början. Ur intet skapade Gud himmel och jord. Det är att skapa ur ingenting. Det vill säga, här måste Gud skapa ur intet. Det vill säga, det är inte att ge mig en medicin eller ge mig ett bandage, utan ett nytt hjärta. Ett rent hjärta. Ett annat hjärta. För det jag har är delt. Det sviker mig. Jag känner icke. Svikfullt är det. Så jag har mitt hjärta. Men jag behöver ett nytt. Och egentligen, det är början på ett nytt hjärta. Att jag ser och medger och bekänner att jag behöver ett nytt hjärta. Ni känner säkert till den amerikanska sången Amazing Grace. Och jag vet inte vad den kan heta på norska, men där är det en strof som går så här: jag var blind, men nu jag ser. Och då har jag tänkt så här, man skulle behöva lägga till ett ord där. Jag var blind, men nu jag ser att jag är blind. För vad ber jag då om jag är blind och ser att jag är blind? Herre, ge mig min syn. I ditt ljus ser jag ljus. Utan ditt ljus, utan din sanning, utan din ande så är jag i mörker. Och det är en bekännelse att jag inte har det i mig själv. Och egentligen, detta är det nya hjärtat. Att liksom flytta sig ut ur sig själv och sitt svikfulla hjärta till Gud och hans hjärta. Fräls mig, så blir jag frälst. Omvänd mig, så blir jag omvänd. Ge mig ett nytt hjärta, så hör jag något annat än mitt onda egna hjärta. För du har icke lyst till slaktoffer, eller så vill jag ge dig det. I brännoffer har du icke behag. Så gärna vill vi ju kompensera för vår synd. På något sätt komma på nollsumma med Gud. Men den vägen tillåter inte Gud. Det finns inget som vi kan ge. För det handlar också om hjärtat här. Om jag inte kan skapa ett nytt hjärta i mig själv, så är det ett sätt att bedra sig själv. Om man tänker att om jag gör de här kompensationsgärningarna, så blir vi på noll igen. Och så har jag kvar mitt onda hjärta. Utan nu måste man lämna över inte bara skuldfrågan och förlåtelsefrågan till Gud, utan också hela hjärttransplantationen. Men vad ska jag göra? Offer för Gud är en nedbrutt on. Ett nedbrutt och knust hjärta vill du Gud icke förakta. Vad betyder det? Jo, det är att ge Gud rätt. Jag sa det. Jag vill bekänna. Jag vill säga som det är, som du vet och som du säger, Gud. Och det är något av en stolthet som ska knusas, nedbrytas. Och Gud, den heliga ande, det är ett verk som också måste ske med oss. Att något med det hårda hjärtat göra det ödmjukt. Så att jag ger Gud rätt och låter Gud få vara ren i sina domar. Och intressant här, ett knust hjärta. Ni kan tänka er i förhållande till andra människor, en kone eller någon människa så här. Men man måste komma till dem och säga: jag har gjort fel. Jag har varit hård. Jag har varit självisk. Det är ett knust hjärta. Det är en skam med det där. Och i denna världen så kan man ju möta människors just förakt. Men tänk på det, när någon politiker eller idrottsstjärna har gjort något som de inte skulle göra. Det är mycket förakt i världen. Men du Gud vill icke förakta ett knust hjärta, ett nedbrutet hjärta. Tvärtom, de högmodiga står han emot, men de ödmjuka ger han. Nu kan Gud göra något. Nu får han komma in på nytt och i Davids hjärta och liv. Nu kan på nytt sanningen få komma in, som man inte måste dölja och hindra och gömma. Utan Gud får på nytt plats i hans liv. Och Gud är, som David tror om Gud, stor i misskunnighet och barmhärtighet. Och han tror rätt om Gud. För Gud känner Davids son. Inte Salomo som blev frukten av hans hor. Utan Davids sons 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 son. Marias son. Av Davids hus och släkt. Nämligen Guds egen son. Jesus Kristus. Och därför så kunde också Natan säga till David: du är förlåten. Du ska inte dö. Och då menar inte Natan dö. Davids grav, säger Petrus, finns ibland oss. Men du ska inte dö i bemärkelsen skilja sig från Gud. Det här ska Gud själv ta hand om. Det står att David var en man efter Guds hjärta. i Apostlagärningarna 13:22. Och vad betyder det? Och då måste man ju ta med detta med Davids hjärta i bilden. En man efter en Guds hjärta, det är en man som Gud söker och finner likt ett förlorat får och tar till sitt hjärta. Och att den människan med sitt knuste hjärta, svekfulla hjärta, tar denne Guds son till sitt hjärta, Guds frälsning till sitt hjärta, som enda hopp, som enda tröst, som enda räddning. Och håller sig till det. Och detta gör David redan innan Jesus är född. Redan innan han har dött på korset. För att liksom David i den heliga ande ska liksom se detta Guds offer som ligger bakom Natans ord. Du är förlåten. Och Hebreerna säger ingen förlåtelse utan blod. Han tar hand om det. Så. Då förstår vi att det är, som Paulus säger i Filipperna 4, Guds fred som övergår allt förstånd. Och det betyder också här att det här är inte någonting som vi kan tänka ut. Det här är inget som David själv kan liksom känna sig fram och hoppa sig fram. Utan det måste komma från Gud till oss. Genom evangeliet, evangeliets ord och löften. Och när det når fram, då kommer det med fred som övergår förståndet. Och känslan. Och hjärtat. Som bevarar deras hjärtor och deras tankar i Kristus Jesus. Evangeliet bevarar hjärtat. Vilket leder oss över till Jesus som bevarar hjärtat och som bevarar det hos honom. Och till sakramenten. Och de två hör samman. Så det är inte så här att vi sätter vår tro till sakramenten istället för Jesus. Utan vi sätter vår tro till Jesus. Och det värde och den kraft att bevara hjärtat som Jesus ger till sakramenten. Vi kan börja här med ett löfte i Gamla testamentet. Hesekiels bok kapitel 36. Och jag vill stänka rent vatten på deras så deras ska bli rena. För alla deras orenheter och för alla deras motbydliga avgudar vill jag rensa deras. Jag vill ge deras ett nytt hjärte och en ny ond vill jag ge deras. Jag vill ta bort steinhjärtet av deras köd och ge deras ett ködhjärta. Min ond vill jag ge in i deras och jag vill göra det så att deras följer mina bud och håller mina löver och gör efter dem. Och vi anar någonstans att det ligger bakom. Detta ligger bakom det som Jesus sen säger i Johannes evangeliet 3. Utan att den blir född av vann och ond kan den icke komma in i Guds rike. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ond. Davids bön. Och här har nu Jesus börjat tala om svaret på Davids bön och kanske på din bön också. Och nu frågar jag, hur svarar Jesus på denna bönen? Ja, när Jesus dör på korset, han säger det är fullbrakt, så står det att han gav upp andan, han lämnade över sin ande, Guds ande, Jesu ande. Ja, han andades ut anden därför att allt var fullbrakt, så att den heliga ande nu kunde tala till världen, inte bara till judarna, om den korsfäste och hans frälsning. Till alla som behöver ett rent hjärta. Så att anden kan tala till dem och leda människorna till detta kors. Där de får rening från sina synder. Och ett nytt hjärta. Ett hjärta som är riktat mot detta Guds hjärta. Som uppenbaras på Golgata. En annan profetia. På den dagen, säger profeten Zakaria. Men över Davids hus och över Jerusalems inbyggare vill jag utgjuta nådens och bönnens ånd. Och då skall de skue upp till mig som de har genomstunget. Och de skall sörja över ham som en sörjer över sin enbarne son och klaga sårt över hans lik som en klagar över sin förstfötte. På den dagen skall det vara ett öppnet skille på Davids hus och för Jerusalems inbyggare mot synd och urenhet. På den dagen. Vilken dag talar jag om? då anden ska utgjuta. Ja, det måste kanske vara pingstdagen, tänker vi. Nej, på den dagen utgjuts anden så att det skuer upp till mig som det här genomstunget. På sätt och vis kan vi säga att det sker den dagen som du ser upp till den genomstunget i tro. Det gör du inte utan den heliga anden. Men redan där vid Golgata kors utgjuter Gud sin ande. Jesus gav upp andan, andades ut. Och vad händer? Jesu lärjunge Johannes ser och vittnar. Kommer ni ihåg? Och så skriver han i Johannes evangeliet. Allt det här som jag nu sa, det är fullbrakt. Uppgav sin ande. Stack upp hans sida. Ett spjut in i sidan på honom. Och strax kom det ut blåband. Och den som har sett det har vittnet om det. Och vittnesbördet hans är sant. Han vet att han talar så här för också deras skall tro. För detta skedde för att skriften skulle bli uppfylld. Icke ett ben skall brytas på han. Och igen säger ett annat skriftord som nu har gått i uppfyllelse. Det skall se hem till han som det har genomstunget. Och jag har sett i tro i den helige andes kraft. Den genomstungna, den korsfäste. Jag ser upp till honom, inte ser ner. Det är ju det. Alla andra går ju där och ser ner på honom, hånar, de skrattar. Men att skua upp till han, det är trons ögon. Här sker det. Här i döden är livet. Här i förnedringen är härligheten. Här i döden är mitt liv och min frälsning. Och det är ju under att se det och att tro det. För det är liksom själva motsatsen som vi ser. Men den heliga ande utgjut så ser vi det. Och det sker redan för Johannes. Här är löftet från gamla testamentet. Hesekiel och Zakaria uppfyllt. Anden, vattnet, källan, renheten från alla våra synder. Allt i ett. Färdigt. Och detta är den heliga andes vind över världen. Han utgår från korset för att dra människor tillbaka till korset och till källan. Och jag tror inte att det är en tillfällighet att det ut ur Jesus sida kommer blod och vatten. Eller vad säger ni? För sakramenten också i övriga Nya testamentet handlar egentligen bara om Jesu död. Lyssna här vad Paulus säger om dopet. Eller vet er icke att alla vi som har blivit döpt till Kristus Jesus blir döpt till hans död? Eller om nattvarden, för så ofta som dere äter detta brödet och dricker av detta bägret, förkunnar dere Herrens död intill han kommer. Och vad händer i nattvarden? Du får ta emot Kristi kropp, Kristi legeme, Kristi blod till dina synders förlåtelse. Här är brödet, kroppen, här är blodet, vinet. Det är så underligt att Jesus själv liksom separerar dessa två. För normalt sett så måste jag säga, här är min kropp och mitt blod förenade i ett. Jag kan inte säga här är blodet, här är kroppen. Men när kan jag säga här är min kropp och här är mitt blod? Ja, när ett sår uppstår. Då kan jag till och med säga så här. Nu droppar blodet här ner i den här bägaren som jag nu håller framför mig. Så kan jag säga här är mitt blod och här är min kropp. Eller här är min kropp. Kristi liv för dig utgiven. Kristi blod för dig utgivet. Vi förkunnar Herrens död. För dig. För mig. Varje gång. Och vi gör det varje gång till dess att han kommer. Och varför måste vi göra detta tills han kommer? Jo, för när han kommer för att döma världen, då vill du inte ha något annat för din inre blick. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet, Kristi kors till försoning för dina synder. För när han dömer denna världen, då har du bara han att hoppas på och hålla fram. Och så blir ju detta det som Gud använder för att bevara hjärtat och tanken hos Kristus Jesus. Så som försonare, så som frälsare. Eftersom du väldigt konkret gör det till ditt. Så att det förkunnade ordet, jag ska komma tillbaka till det. Det är ju liksom A och O. Men nattvarden säger ett och detsamma som du förkunnar i evangeliet. Och väldigt konkret. Och blir det också något av en vana, inte i dålig bemärkelse utan i god bemärkelse. Något som återkommande kommer in för mig. Och dessa orden, så kan jag också säga detta är för mig utgivet. Och när han kommer i dom, jag tror att det är något skräckinjagande över när han kommer till sist. Och vi kan bli rädda och frukta. Kommer han för att döma också mig? Och salig den människa som då kan säga till Kristus domaren själv: du är också min försonare. Kristi kropp blev för mig utgiven. Kristi blod blev för mig utgiven. Salig du som trodde, säger han då.
Och detta är sakramenten. Låt oss mer bara kort säga också något om vi förkunnar ordet. För jag vill icke veta av något bland er utan Jesus Kristus och han korsfästet. Återigen, förbereda oss för dagen då han kommer. Och detta oförståndige galatere, vem har förhäxat er? Dere som har fått Jesus Kristus malt för ögonen som korsfästet. Bara detta vill jag få veta av er. Var det vid lavgäringar där ni fick anden? Eller fick ni ta emot anden i att höra tron förkunt Kristus malt för er ögne som korsfäst? Hur tar du emot anden?
Så Jesus som korsfästet renar från synden. Det öppnar denna källa som den heliga ande tar med sig ut över världen. Och för människor, och vad är det som första som händer när människan kommer till tro? Hon blir döpt. Förenat med Kristus i en död som hans. Och hon får möta Herren vid nattvardsbordet. Tiden går mot sitt slut här, så ja, jag får försöka hasta mot slutet här och säga något om sakramenten och ett nytt hjärta. Och jag tänkte jag skulle illustrera det med en berättelse från Gamla testamentet. Men eftersom Nya testamentet också gör det och säger att detta från Gamla testamentet blir oss till lärdom, så tror jag att det är ganska talande. Det är Israels vandring genom öknen. För Paulus här i första Korintherbrevet 10:16 ser likheterna mellan vad Israels folk gjorde och vad Guds folk i Korint gjorde. För jag vill icke, bröder, att det ska vara uvitande om att våra fäder var alla under skyn och gick alla genom havet. Alla blev döpt till Moses i skyn och i havet. De åt alla den samma åndliga mat och de drack alla den samma åndliga drick. För de drack av den åndliga klippen som följde dem. Och klippen var Kristus. Likväl fann Gud icke behag i de flesta av dem, för de blev slått ned i örkenen. Men dessa ting hände som förebild för oss, så vi icke ska ha lyst till det onda, lik de hade lyst till det. Vakt på ditt hjärta. Och nu talar ju Paulus till Korint och säger att mer än dopet till Mose så har du med dop till Kristi död. Och mer än manna från himlen och mer än vatten från klippan, så hade de ju Kristi kropp, Kristi legeme och Kristi blod. Ännu mer Kristus, ännu bättre, ännu härligare sakrament. Men ändå, sakramenten verkar inte mekaniskt eller automatiskt. Eller, på ett sätt gör de det. Ett dop måste inte göras om. Det är fortfarande giltigt, även om en människa inte tror det. Och Kristi legeme är fortfarande i brödet, även om en ateist äter det. Men det blir icke till nytta och till frälse, utan till skada och i värsta fall till dom. Det finns ett ordspråk som säger att det svåra för Gud var inte att få Israel ut ur Egypten, utan att få Egypten ut ur Israel. Har ni tänkt på det? Hur ofta de önskade sig tillbaka till Egypten. Och de kunde tala om köttgrytor och purjolökar. Och har fullständigt tappat bort slaveriet, farao, döden, ofriheten.
syndens vik. Du har en fiende inom dig. Och det var så med dem. Att det ska vara ovitande om att våra fäder var och är. Så också med oss. Vi måste lära oss. Så att vi inte också har lyst till det onda. Som dem. Och ni vet hur de klagade. Först var det ingen mat. Och sen var det fel mat. Först var det inget vatten. Sen var det för lite vatten. Först var det ingen gud. Ni vet när Mose var uppe på berget och de undrade var har Gud tagit vägen. Så de gjorde en guldkalv som skulle ersätta Gud. Ingen gud. Sen var det fel gud. Han har fört oss ut här för att dö. Vilken fruktansvärd Gud. Så att de var befriade. De var döpta. Men de var fortfarande slavar i sitt hjärta. Hur gör då Gud? Ja. Gång efter annan så påminner han dem vad de redan har fått. Förde jag er inte ut ur Egypten med stark hand i Röda havet? Har jag inte döpt er? Gjort ni till mina barn? Och gjort mig till er Gud? Har jag inte det? Är jag inte trofast? Håller jag inte vad jag lovar? Menar jag inte allvar? För det Herren älskade er och för det han ville hålla den eden, han är svärt deras fäder. Därför förde Herren dig ut med stark hand och fridde dig ut av trälhuset från faraos egyptekonsul. Så ska du veta att Herren din Gud, han är Gud. Den trofaste Gud som håller sin pakt och bevarar sin misskund genom tusen led. Glöm inte ditt dop. Detta har han gett för att bevara ditt hjärta. Och ni förstår att detta är också en dopapplikation för oss. Glöm inte ditt hjärta och Gud. Glöm inte ditt dop för ditt hjärtas skull. Det är att leva i sitt dop. Vända tillbaka till sitt dop. Till sitt barnaskap. Varje dag. Luther talar om detta. Att leva i sitt dop. Det är att dagligen dö från synden. Uppstå med Kristus till ett nytt liv. Så att när Gud söker efter våra hjärtan. Hur ska vi nu få Egypten ut ur Israel? Då märker vi å ena sidan att Gud är sträng. Han skickar giftormar, prövningar. Vattnet blir bittert. Och många gånger, och jag tror att människor kan också vittna genom sin egen erfarenhet, att det är prövningen, det svåra som får en människa att vakna till. Vad är det vi gör? Vad håller vi på med? Och så vaknar jag till. Och då blir frågan, kan Gud fortfarande vara trofast? Kan han vara nådig? Vill han ha med mig att göra? När han har upptäckt att jag är hårdnackad, styrhjärtad. Och Gud hänvisar åt det. Jag har varit. Jag har gjort allt detta. Jag har gett dopet. Det är fortsatt giltigt. Är ni trolösa? Jag förblir trofast. Det är inget snack om. Men vi har ett hjärtproblem. Som han varje dag arbetar med. För att vi ska tro detta och leva ut detta och leva så som Guds barn i denna världen och göra det med frimodighet och veta att han är trofast. Han ska föra oss till Kanans land, det utlovade landet, så som han har lovat för sitt namns skull. Men detta är ingenting som en gång frälst, härligt frälst, utan detta är en kamp som sker varje dag. Därför att det gamla hjärtat med sina svek, syndens svek, är kvar där. Och vill egentligen få mig bort från dopets löfte. Vill få mig bort från nattvardens källa, från evangeliet. Och börja tänka om Gud. Gud som har fört mig ut ur Egypten har fört mig hit för att dö. Eller han förbjuder mig att göra detta. Han är ond. Alltså gör jag det ändå. För att jag vill det. Så kallar han oss tillbaka till omvändelse. Om och om och om igen. Och också David. När Gud bevarar vårt hjärta så kan han ibland låta oss gå igenom en så fruktansvärd historia som Davids historia med Batseba, Uria och hela hans folk. För att väcka David till en erfarenhet för livet. En insikt om syndens vick i hjärtat. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Det är trons bön. Ge mig ett udelt hjärta. Det är trons bön. Det både ger Gud rätt i hans domar och i hans diagnos av hjärtat. Men framförallt ger honom rätt i hans löften. I dopets löfte. I nattvardens löfte. Eller löftet om vad nattvarden ger. Och så får jag leva med dubbelheten. Jag har ett gammalt svekfullt hjärta. Som varje dag sviker mig. Överskatta inte syndens makt. Men underskatta inte frälsarens trofasthet. Martin Luther sa så här. När jag ser på mig själv, då kan jag inte förstå hur jag kan bli frälst. Men när jag ser på honom kan jag inte förstå hur jag inte blir frälst. Ett gammalt hjärta, stenhjärtat och ett nytt hjärta. Av kött eller av blod, av liv. Inte i mig själv, utan det är hans öppnade hjärta. En del menar ju att det kom ut blod och vatten berodde på att spjutet träffade just hjärtat. Och så utkom det blod och vatten. Så att mitt hjärta blir inte nytt i den bemärkelsen att det gamla försvinner. Utan mitt hjärta, eller jaget bakom, ja, hur man nu ska beskriva det här. Har nu fått ett nytt hjärta i honom. Det är mera, hur säger man på norsk? Det är lite mer som respirator. Det är någonting som livet kommer utifrån som jag tar in i mig själv. Och så är det med evangeliet och med sakramenten. Det är någonting som uppehåller hjärtat. Som bevarar mitt hjärta och min tanke i Kristus Jesus. Mycket mer kunde sägas om nattvarden här. Men jag måste bara få avsluta med denna sammanfattning här. Så att vi kan försöka ta med oss liksom i några korta punkter här. Så ska vi se om vi kan få någon tid för samtal också här. Vi har ett hjärtproblem. Att få Egypten ut ur Israel. Vi har ett till hjärtproblem. Det är att vi lik David blir osanna mot Gud och gömmer sanningen. Men vi har också Guds hjärta som inte överger oss utan bär hela fördärvet i sin egen kropp på Golgata kors. Allt är försonat. Allt är fullbrakt. Men vi har också Guds hjärta som varje dag arbetar med våra hjärtan och kallar oss dagligen till omvändelse och tro. För att vi i den heliga andes kraft ska ge Gud rätt i sina domar. Jag sa, jag vill bekänna. Men framförallt ge Gud rätt i sin nåd. Att du är trofast. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig när han förlåter. Det är inte fel, det är ingen liksom orätt. Utan han har ju dött för alla. Och synden har fått sitt straff. Då är det helt i sin ordning att han förlåter. Guds hjärta för det tredje. Det är att Guds vill bevara deras hjärta i Kristus Jesus. Hur? Predika Kristus som korsfäst. Han döper till Kristus död. Ge Kristi kropp och blod till syndernas förlåtelse. Och det är en förkunnelse av Herrens död till dess han kommer. Men det slutar inte det här. Guds hjärtelag för det fjärde. Det är luftet om att fullföra gärningen in till Jesu Kristi dag. Att bli bevarat. Att hjärtat blir bevarat till änden. Vi har genom dopet dött med Kristus. För att vi också ska uppstå med Kristus. Med ett nytt hjärta. Utan svik. Det är inte bara död. Utan också uppståndelsen. Det ligger i framtiden. Att få uppstå med ett nytt hjärta. Ett nytt rent hjärta. Och varje dag sker något av detta. När det gamla får nej. Och det nya får sitt ja. Och genom nattvarden så förkunnar Herren till dess han kommer. Som jag sa det här med att liksom för våra ögon och för vår mun och för vår inre. Påminna oss om vem Jesus är, vår försonare, när han kommer som domare. Har ni den sången på norska också? Men den trösten har jag att han som är min domare också är min frälsare eller min broder något sånt där. Ja, det kanske ni inte känner igen.
Men den trösten
ja, att det är min broder Jesus som dömer. Okej, nu kan det finnas väldigt många andra saker att säga om det här med sakramentens kraft att bevara hjärtat in till slutet. Det finns många frukter av nattvarden. Vad betyder det att Kristus bor i mig? Vad betyder det att bli döpt in i en familj? Vad betyder det att bli del av ett folk som är på vandring? En berättelse som jag får vara en del av. Om detta kunde vi tala mycket, men jag vill ändå lyfta fram detta som det mest primära med att bevara hjärtat. En annan sån här liten detalj som ändå är en påminnelse om att i vår digitaliserade tid, under pandemin, kan man till exempel tänka att man kunde sitta och följa gudstjänster och predikningar på internet. Men det finns en sak som man inte kan göra över internet. Och vad är det? Det är att bli döpt. Och sakramenten. Det är Guds egen kamp om våra själar från en överdigitalisering. Där också hjärtat blir en del av den digitala tidsåldern. Det är inte meningen. Det är ett bevarande av vårt hjärta. Just i vår tid. Som verkligen är en frestelse. Att jag slutar att leva i den här världen för jag har min själ. Där jag kan göra allt. Ja. Det kunde man säga mycket om. Men låt oss kanske ändå upp för några kommentarer eller frågor. Eller om det finns något.